CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Onsdag idag, varmt välkomna till Börsmorgon, markant uppåt på Dow Jones och Wall Street igår. Positiv utveckling även i Asien, brant neråt däremot i kryptovärlden, och även här i studion går det utför. Det är den 20 mars, du tittar på Börsmorgon. Skistar har kommit med rapport, väldigt stark sådan ska jag tillägga. Vi ska prata om Loomis idag, och så blir det Fed-spaningar och Bank of Japan-spaningar inför kvällens besked, på gårdagens besked. Med mig i studion har vi Stefan Sjöstrand, vd för Skistar. Vi har också Peder Duré, aktieansvar, och Agneta Jönsson. Grattis Agneta, banksektorn gick väldigt starkt igår på Stockholmsbörsen, antar jag. Höga räntor.
Ja, vi är inne i utdelningssäsongen och brukar bankaktierna vara i fokus nu. De klipper ju kupongerna här. SEB hade ju stämma igår, så där kommer den allt annat lika fall 11.50 idag.
Ja, vi återkommer till det. Vi ska fokusera på Skistar förstås. Dagens hedersgäst är Stefan Sjöstrand som kommit med en rekordrapport, får vi väl beskriva det som ändå.
Det stämmer, och det känns ju såklart toppen att få lämna en sån rapport.
Nettomsättningen ökade till 2,5 miljarder, men framförallt rörelseresultatet över miljarden. Det är väl en historisk notering.
Kan man säga en milestone?
Milestone, ja. Absolut. Varför går det så bra?
Det är väl egentligen, jag skulle säga, tre anledningar. Först och främst så fick vi en väldigt tidig vinter och haft väldigt bra säsong snömässigt hela året. Sen så har jag haft en bra kalender, mycket bra jul- och nyårshelger som hjälper till. Och sen framförallt så satsningen på internationella gäster har ju verkligen betalat sig. Så både den danska gästen har ökat med 25% och även internationella, om jag nu kallar tyska, holländare och britter då, har ju ökat kraftigt med 41% i den gruppen, så det hjälper oss.
Är det ni som har satsat, eller är det Riksbanken som har satsat under den svenska kronan? Hur mycket?
Nej, men jag tror det är två effekter av det där. Dels så har vi en svag krona såklart som hjälper till, men samtidigt så har vi också ett snöläge och en snögaranti som de här gästerna faktiskt attraheras väldigt mycket av.
Peder, du är trebarns far. Hur utvecklas prissättningen på Skistars anläggningar?
Ja, jag är ju en trogen kund till Skistar. Så att, ja, det har ibland förekommit någon svordom så där när det blir fler och fler barn som man ska köpa till. Och de här internationella gästerna vet jag inte om jag gillar.
Ja, de driver upp priserna. Och,
ja, det verkar ju så.
Reflektion, du behöver inte känna dig kritiserad.
Nej, absolut. Nej, jag tycker det är jättebra. Jag, först och främst så är jag tacksam till Peder. Jag har gett honom lite tips på morgon att nyttja vår aktieägarrabatt som han hade missat. Det hade hjälpt honom med 15% faktiskt rabatt. Så det är ju ett sätt att få lite lägre pris. Men vi har ökat vår prissättning med drygt 5% det här året. Och sen har vi ju en prissättning som innebär att ju närmare ankomst du kommer, desto högre pris blir det. Precis som vilken annan dynamisk prissättning som helst i den här branschen. Så boka tidigt, köp dina produkter tidigt, så blir det också bättre pris för dig. Sen är det fortfarande det mest prisvärda alternativet att semestra, om man har möjlighet att semestra i Sverige. Jämför det med att åka på en solsemester, det kostar dubbelt så mycket. Och väljer du att åka till Alperna kostar det tre gånger så mycket. Så ja, det är ett högt utlägg. Samtidigt så får man sätta det i paritet till andra semestrar.
Märker ni att ni börjar slå i taket prissättningsmässigt? Kan ni fortsätta höja priserna? Vill ni det?
Eftersom vi har en utveckling med 9% i ökade skidagar och volym, så ser vi att det finns en stark efterfrågan på produkten, och då ser vi självklart möjlighet. Samtidigt kommer vi inte höja priset mer nödvändigt. Vi har haft en kraftig inflation i Sverige som alla känner till. 10% har vi varit uppe på. Vi har höjt 5%. Så att vi har också varit duktiga på att hålla våra kostnader. Vilket också ni kan se i rapporten att vi har verkligen dämpat kostnadsutvecklingen. Så vi håller alla våra kostnader på en bra nivå. Och de kostnader som ökar är ju direkt relaterade till insatsvaror. Så som vårt klädmärke Equip eller vår restaurang där vi också växer.
Du var inne på det här med att ni har en sommarsäsong också. Hur viktig är den i relation till vintersäsongen?
Det är en väldigt viktig säsong eftersom det är där vi ser kraftigast tillväxt egentligen i form av fler aktivitetsdagar. Men idag är den ju väldigt liten. Den står ju för 5% av vår verksamhet. Så ännu så länge är den väldigt liten. Men vi ser ju på, vi tittar i södra Europa till exempel, så är ju sommarsäsongen en väldigt stark aktivitet och vi gör ju stora satsningar på sommarsäsongen både i form av paketlösningar, vandring, cykel och andra aktiviteter i fjällvärlden.
Då har inte att du har inga liftkort, vad är det då? Är det aktiviteter och uthyrning? Och
vi har ju liftkort och då har vi ju valt att paketera ett sommarpass och ett sommarpass då ingår det lift men du kan också bada och vi har ju i året till exempel nu ett samarbete med Holiday Club vilket gör att man kan köpa ett sommarpass för familjen där man då kan inkludera både lift, bad och andra aktiviteter. Åka på våra såna här coasters och annat.
Jag letar ju med ljus och lykta efter en plump i den här rapporten för att säga någonting taskigt. Reavinster från exploateringsverksamheten, 0 miljoner jämfört med 10 ja. Året innan.
Jag skulle ju säga att det är väldigt positivt då. Nej, men vi har ju sen 3 år tillbaka i vår nya strategi sagt att vi väljer att exploatera när det är rätt. Vi väljer inte att göra kortsiktiga vinster bara för att, utan vi tar det i den takt och som vi känner är rätt. Och vi har ju guidat marknaden med att vi kommer ha exploateringsvinster mellan 70 till 100 miljoner per år. Och ännu så länge är det noll. Och det betyder ju då att det finns en möjlig uppsida framåt i de andra 2 kvartalen.
Avslutningsvis då, ni redovisar ett bokningsläge inför den avslutande vintersäsongen som stiger med 13% jämfört med i fjol. När tar säsongen slut? Vad är det vi tittar på här?
Precis som Magneta sa så slutar ju inte säsongen, men vintersäsongen slutar den 1 maj i Åre och Hemsedal och den slutar på de andra destinationerna i Sälen, Vemdalen och Trysil runt den 25 april då. Så att det är ytterligare några fantastiska veckor kvar och jag älskar den här perioden och Peder berättade att han har bokat en sen resa också. Den här vårvintern är ju magisk med mycket sol, fina temperaturer, mycket häng i snödrivorna. Så att vi ser väldigt mycket fram emot en bra avslutning på vintern och sen en fin start på sommarsäsongen.
Vi ska säga stort tack, men innan du får gå så vill jag titta på en bild som vi har på Skistars aktiekurs. Jag bad Peder ta fram den här. Och den amerikanska bjässen Vail Resorts, förstås Vail, skidorten som har expanderat genom förvärv i hela USA. Kanske andra delar av världen också. Det är en internationell jätte nu.
Ja, de har faktiskt gått in i Schweiz och förvärvade för 2 år sedan förvärvade man Andermatt. Och sen i år har man gått in i Crans Montana så att de börjar förflytta sig in i Europa. Så det är spännande.
Peder, en riktig raketaktie har det varit, Vail, va?
Ja, verkligen. Det har det. Jag tror att när du sa att vi skulle prata om Skistar så kunde jag inte hjälpa att komma ihåg att jag hade lyssnat på en känd tillväxtförvaltare för några år sedan som pratade om liksom Vail som en sån här superaktie som de hade ägt i 20 år. Och då började jag kolla på lite den här typen av diagram. Och jag kan tillägga att anledningen till att vi har valt den här tidsperioden här är för att kronan mot dollarn är på ungefär samma nivå när vi startar diagrammet som när vi slutar. För annars så blir det lite så om man, de andra tidsperioderna, ibland har Skistar gått bättre, ibland har Vail gått bättre. Men då blir det lite så att vad är det som är valutaeffekt här och vad är liksom aktieeffekt?
Ganska olika bolag ändå. Du har berättat för mig utanför sändning tidigare att ni har lite olika upplägg.
Det som jag tycker är spännande med, vi har ju nu de senaste 3 åren gjort en del tilläggsförvärv för att stärka vår affärsmodell egentligen. Vi gjorde det senaste förvärvet var ju skidskolan i Trysil som också innefattar en stor sommaraktivitet då. Och Vail har ju på liknande sätt ett erbjudande av en totalitet, så där är vi väldigt lika. Sen när det gäller då prissättningen så har ju då Vail, vi väljer att sänka priset på boendet för att vi vill få upp gäster som spenderar på plats. Vail har ju tvärtom då, de har ju ett väldigt lågt pris på sitt Epic Pass då, som de väljer att prissätta då väldigt lågt, ett årskort, för att sen få upp gäster på det sättet och spendera på plats. Så det är två olika modeller där, kan man säga.
Agneta, vill du in med en reflektion här annars så?
Nej, men jag tycker det var intressant. Det var inget som jag tyckte sticker ut annars.
Men jag tänker den här, är vi lite mer inblandade i fastighetsexploateringen runt omkring?
Nej, de har inte den typen av exploatering, men däremot så äger man ju väldigt mycket. De äger ju alla faciliteter på sina destinationer och är också väldigt nogsamma med vem de har som hyresgäster på till exempel skidhyra eller butik eller restauranger. Men de kontrollerar ju alla intäktskällor på sina destinationer då.
Apropå intäktskällor, i samma podd hörde Peder om ett annat amerikanskt favoritbolag, nämligen Costco, medlemsbutikskedjan. Innan du blev utställd från studion, brukar du handla på Costco?
Inte i Sverige, men när jag bodde i Kanada så var jag en flitig gäst på Costco. En retailer som jag tycker är väldigt duktig och som jag också faktiskt ser upp till på ett väldigt positivt sätt.
Och det gör vi alla. Själv åker jag till Täby och handlar. Vi säger stort tack till Stefan Sjöstrand. Peder, men Stefan letar sig ut. Varför är Costco intressant för aktienördar?
Nej, men det var ju i samma poddintervju som de pratade om Vail, så lyfte man också fram Costco. Och det var ju på frågan, finns det några bolag med väldigt hög tillväxt som har varit bra investerare över lång tid som inte är inom techindustrin? Och då lyftes de här två fram och jag är ju lustigt nog bra kund hos både Skistar eller både hos Costco också, och tycker att det är ju en fantastisk butikskedja, och vi ser att det har varit en riktig börsraket här också på slutet, och sen så passade det bra att lägga in det med tanke på att du ville prata lite om Nvidia också.
Det vill man ju alltid. Det var någon som sa att Costco var högre värderat än Nvidia, vilket jag tyckte kändes intuitivt fel.
Ja, precis. Och jag såg någon diskussion på Twitter, jag tror det var förra veckan, om det här. Och nu är det här diagrammet månadsvis, så att Nvidias värdering har gått upp lite här på slutet. Jag tror det var forward PE 36 igår vid stängning. Men det är ändå så att när folk har klagat på den höga värderingen på Nvidia, då har folk sagt att för att kolla, Costco är högre värderat, P 44 mot P 36. Och då är det så här, ja, jag vet inte, de har ju lite olika
inriktning.
Och ska man ju komma ihåg att Nvidias P-tal på rapporterad vinst är 72 eller någonting i den stilen. Så att vinsten förväntas ju dubblas här ett år framåt. Men det har ju varit en verklig börsraket som alla känner till, och det är ju den populäraste aktien just nu. När man gör ett sånt här diagram så måste man ju ändra skalan och öka upp den 10 gånger för att kunna sätta den på samma diagram som Costco, som är en annan raket.
Jag skulle vilja vända på det och säga, vad motiverar och värderar Costco till P44?
Ja, och det är ju en bra fråga, och om man kollar på Costco så håller jag med dig. För att fram till 2019 så handlades den aldrig över PE 28-29. Det var liksom värderingstopparna och låg väl i snitt på någonting runt 19-20. Och nu är vi uppe och härjar på 40-45. Och det är klart att det är väl kanske inte i det läget som det är som mest attraktivt att köpa aktien. Men man kan ju bli kund.
Hörrni, vi måste gå vidare. Det har kommit den där nyheten nu på morgonen. Enrör Intrum, raka motsatsen om man ser till kursutveckling. Flera sänkta kreditbetyg på detta bolag. Den här gången är det Moody's och Fitch. Det var ju Standard & Poor's igår som ut och sänkte. Moody's sänker CRF-betyget till B3 från tidigare B2. Jag ska inte läsa upp alla kursförändringar än detta, men det här är ju mer av samma, får man väl säga.
Det är mer av samma, och det är ju lite, tycker jag, ironiskt att de här sänkningarna av kreditbetygen kommer efter problemen uppenbara. Ja. Men som investerare i obligationer så skulle man ju vilja att de här talade om det innan det hade blivit så stora problem, så att säga.
Det är lite,
så att det är lite att man kommer steget efter med sina nedgraderingar. Vilken avvisslingen har man haft uppe på bevakning, om man har highlightat att det kan komma nedsänkningar, men de här sänkningarna kommer ofta när det har hänt väldigt mycket. Det var ju lika väl i uppenbarligen sänkning av aktiekursen igår från 37 till 5 kronor. Det kanske inte är jättemycket hjälp för investerarna när den redan har tappat nästan 90%.
Det är lätt att vara efterklok.
Det är lätt att vara efterklok. Sen är det ju här en pågående negativ spiral i bolaget, och då är det ju svårt för alla inblandade.
Vi är lite efter i schemat, men jag vill titta på ett kort ursnitt ur gårdagens uppmärksammade diskussion om Intrum. Vi hade Lars Söderfjell i studion när han diskuterade med Rickard Bråse om framtiden. Det här är en av de lite mer positivt laddade utläggningarna ur det programmet.
Nu är det så mycket osäkerhet i den här marknaden, men idag så säljer man för tredje gången på samma nyhet. Så att det går bra uppenbarligen bra det också. Nu är det mer psykologi än någonting annat. Jag tror så här, att om man kan visa en fortsatt okej trend till första kvartalsrapporten. I första kvartalsrapporten visar att det man såg i fjärde kvartalet var inte en engångsföreteelse. Om man kan visa framsteg vad det gäller omförhandlingen av RCF:en, och om man kan... Om det faller in, så säger jag att den här aktien ska kunna vara flera gånger högre än, alltså multiplar på sig själv jämfört med vad den är idag.
Lars Söderfjell, som alltså påpekar att det finns ju kassaflöden och en i grunden sund verksamhet även om skuldbördan är betydande. Kan man tillägga att även S&P har negativa utsikter, så det kanske kommer ännu mer nedgraderingar därifrån. Det är en reflektion, Peter.
Jag tänkte på det här som Agneta sa om att kreditvärderingsinstituten verkar ligga efter i sin rating, och så har det ju alltid varit. Men det finns ju också en logik i det, med tanke på att en aktiekurs som går ner mycket, kreditspreadar som går upp, lånekostnaden går upp. Alla de här är ju parametrar som går in i en modell för att bedöma hur stabilt bolaget är. Soros kallar det där reflexivitet, att det ena påverkar det andra och liksom det blir en negativ spiral i det här fallet.
Anmärkningsvärt hur stark den negativa spiralen är. När Intrum väl kom i gungning så går det utför väldigt fort och det blir ostoppbart nästan.
Och vi har ju sett i andra fall också, och då har det ju bara varit kanske en aktör på nedsidan, någon blanka firma som har lanserat rapport och pressat en kurs. Men här har du liksom satt igång ett skede. Det är ju den här berömda snöbollen, så problemen som växer och blir större och större när de gör det här.
Samma snöboll har gjort att den här sändningen ligger lite efter. Vi ska till Studio 2. Börsen har varit öppen i 2 minuter. Sofie Gräsberg står redo vid skärmen.
Ja, Stockholmsbörsen har varit öppen i 2 minuter, men den är lite småsur och backar 0,5%. Tittar vi på storbolagslistan så ser vi väldigt små uppåtrörelser för Ericsson och ABB, medan vi i botten hittar SBB och SEB. Men SEB har utdelning, ska säga, så det förklarar att de rör sig i botten just nu. Kan också nämnas att storbanken avslutar sitt aktieåterköpsprogram och inleder ett nytt på 2 miljarder kronor. Men vi ska givetvis kolla våra rapportörer idag. Skistar ökar rörelseresultatet till lite drygt 1 miljard kronor. Och den aktien stiger 2% precis vid börsöppningen. Och så fortsätter vi turista i Sverige. Även Gotlandsbolaget har släppt rapport. Intäkterna sjönk, men det justerade rörelseresultatet förbättrades till minus 61 miljoner kronor mot förra årets minus 162. Gotlandsbolaget backar 1% ungefär. Och efter S&P:s kreditsänkning igår så ansluter nu Moody's och Fitch och sänker sina kreditbetyg på Intrum än djupare i skräpstatus. Men Intrum stiger faktiskt nästan 3% idag. Men på tal om kreditbetyg, SBB som åkte på en sänkning av Fitch igår, nu flaggar S&P för att det kan bli en sänkning även därifrån. Och SBB tappar närmare 4%. Och det ser lite småsurt ut för Volvo Cars idag, som backar närmare 1%, men vi kan ju nämna där att ökad vinst och omsättning för Volvo Cars ägaren Geely. I USA så har SAS nu fått grönt ljus för sin rekonstruktionsprocess. Och Africa Oils vd köper aktier i bolaget för 1,3 miljoner kronor. Men i Bond Support som rusade så har flera toppchefer istället dumpat aktier från kring 20 miljoner kronor. På rekfronten så kan vi nämna att Yubico får köpstämpel av DNB när de inledde bevakning. Yubico stiger 2,5% och CDON stiger 4% där, så inledde Jeffries bevakning med köpstämpel. Men i kort, Stockholmsbörsen är lite småsur och backar ungefär 0,5%.
Fascinerande att SAS är upp. Vi tickar allt mer närmare en komplett utradering av aktiens värde, och ändå är den upp 27%. Reflektion där. Nästan.
Kring SAS? Nej, egentligen inte. Det är väl, det krävs ju inte så mycket pengar att röra den 27%.
Nej, så kan det vara. SCB däremot var ner kraftigt. Vad bra att du varnade oss tidigt, Agneta, så vi var känslomässigt förberedda. Inte så konstigt med tanke på utdelningen.
Det är många som köper inför utdelning och sedan så får du en tristare period i bankaktien efter det. Här tappar du lite mer än kupongen också. Nu är den ner 12,75, kupongen 11,5.
Aj då, så strategin att köpa och ta utdelningen hade inte funkat?
Det är ju, jag förstår inte riktigt lite det där, för att särskilt inte om du skattar på det. Har du ISK spelar det ingen större roll, men annars så kan ju motsatsstrategin ibland vara klok, att sälja innan utdelningen och köpa tillbaka efter.
Skistar var upp, vi pratade ju länge och väl med och om Skistar i morse. Den har gått starkt in i det här, va? Att den ändå lyfter.
Den var upp nästan 20% i år innan rapporten. Men å andra sidan, nu står den i 145 kronor. Det är en bra bit till gamla toppen på nästan 187 kronor från 2022.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Intrum då, sjunker inte trots upprepade dåliga nyheter. Jag vill inte verka för försiktig, för jag tycker det är svårt tolkat, men att en aktie slutar gå ner på dåliga nyheter skulle ju kunna vara någon slags bottenkänning.
Det är nog lite för tidigt att säga det. Sen är det ju, den är ju nu en riktig tradingaktie får man väl säga. Men, och vi har sett det tidigare gånger när den har gått ner så här kraftigt tvåsiffrigt dagen innan. Så får du en liten rekyl initialt dagen efter och sen klingade av igen. Så ska man titta efter det, att du vill ha en bottenformation, då ska man säga att den har slutat falla och kanske en lite längre tid.
Peder, du är kund i Skistar. Är du Gucci-kund också?
Måste jag svara på det?
Nej, behöver du inte. Men jag kan berätta att
jag har framförallt gillat deras skor. Och då tänker jag på deras traditionella finskor som inte finns i butiken längre, för att där vill man bara ha massa gympadojor som kostar det dubbla eller tre gånger så mycket som de här fina läderskorna. Så att,
det var en intressant reflektion. Och bakgrunden till att vi pratar om det här är förstås att Gucci-ägaren Kering vinstvarnade igår, spådde 20% lägre intäkter just för Gucci, som har varit ett problembarn i Kering-familjen. Tänk på Kering som ett LVMH. Du har YSL och Balenciaga och lite annat i samma familj. Det här verkar vara ganska asiendrivet. Ska vi vara oroliga för... Jag blir genast orolig för konsumenten globalt. På
den gick ju svagt hela förra året egentligen. Ja. Den vände i slutet av året och har en liten uppstuss i år bara. Så att det är väl samma problem som fortsätter med trög till Kina och allt det här.
Ja, för jag tror att i Kerings fall så har väl de varit lite... De har stuckit ut på nedsidan där, medan LVMH har fortsatt att leverera starka resultat. Sen är det ju frågan hur länge de kan fortsätta med det. Men jag har tolkat det som hittills i alla fall, så är liksom Gucci-problemen lite isolerat inom den där sektorn.
Så verkar det kunna vara. Det finns två parametrar då. Global efterfrågan på lyx och Guccis egna problem. Så vi behöver inte tolka in...
Nej, det är väl Kering och även Burberry som hade det tufft förra året, som sticker ut på nedsidan i det där gänget.
Spännande gäng att hålla koll på från Kina och Asien. Vill jag gå vidare till Japan. Vi pratade ju en del om den historiska räntehöjningen igår. Ovanligt med höjningar nu för tiden. Men Japan hade ju, får väl kalla det för en väldigt välkrattad penningpolitisk manöver där man justerade, lämnade minusräntan bakom sig och gick in i en ny fas med det.
Ja, jag tycker att de, eller tycker och tycker, men de gjorde ju det väldigt bra i den bemärkelsen att aktiemarknaden var upp, långräntorna gick ner, valutan försvagades lite, så fick liksom ingen större sådär. Det man var orolig för inträffade ju inte, så den var ju väldigt väl kommunicerad, den här höjningen. Sen var ju, ska man ju komma ihåg att höjningen var ju från minus 0,1, vilket var en minusränta som nästan ingen har betalat, bara lite i banksektorn, till liksom mellan 0 och 0,1. Så att det är ingen monsterhöjning här.
Du tycker ändå att det är en ganska intressant aktiemarknad om vi ska snacka investeringar. Vi har några grafer, jag tänkte vi ska kasta oss igenom dem i rask takt. En är Nikkei-indexen förra toppen, 89, tills idag.
Ja, precis. Och för att det var ju i februari började man prata om att Nikkei tillbaka på all time high efter över 30 år.
Ja.
Och det är lite passande då att man
Utelämnar utdelningar?
Eller? Ja, eller när man lämnar den här minusräntan bakom sig precis strax efter som aktiemarknaden är tillbaka på toppnivåer. Här har jag även tagit med den gröna linjen, är ju inklusive utdelningar, alltså total return på japanska börsen. Och då ser vi att då var man ju tillbaka redan 2021 och är nu upp med nästan 60% sen dess. Så att det är ju, men jag menar, den japanska börsen hade en extrem övervärdering 1989. Man hade gjort, bolagssektorn satt ju med, hade ju överinvesterat som aldrig förr, och man var jätteskuldsatta. Och det här har liksom tagit tid att komma ur. Och nu har man istället nästan kommit till en motsatt situation. Det har tagit lång tid. Men liksom det har ju, staten har ju tagit över den privata sektorns skulder, skulle man kunna säga. Och nu har vi en helt annan bild i Japan, och jag tror att det kan det är en av de intressantaste aktiemarknaderna om man kollar på lite sikt.
Hur mår bolagen? Hur ser vinstutvecklingen ut i japanska bolag?
Nej, och man har inte hört så mycket om det, men här har jag tagit bara sista 10 åren, du kan ta olika tidsperioder, men alltså vinstutvecklingen i Japan har varit väldigt bra. Och det här använder MSCI-data i dollar, så att de där är också justerade för att det är inte att yenen är svag, utan där har vi i gemensam valuta på de där. Jag vill säga att den har varit ungefär lika bra som USA, och USA är bäst i klassen under liksom de sista 10-15 åren. Så att jag tycker att den har varit väldigt bra, och vi har inte hört så mycket om det. Aktiemarknaden har ju inte varit lika stark om man tar liksom över längre sikt. Men det som framförallt är intressant är att man har uppnått den här vinstutvecklingen trots att omsättningen, den har ju gått upp nu på slutet. Vi har den orangea linjen här är omsättningsutvecklingen de sista nästan 30 åren. Då kan vi se att omsättningen har inte ökat på 30 år. Det är absurt.
Ja,
det är absurt.
Men du har ingen demografi, antar jag. Eller det har väl med befolkningstillväxten att göra?
Det kan ha med massa effekter att göra, och vi hinner inte diskutera alla. Men poängen är att under den perioden så har vinsterna ökat med nästan 10% om året. Hur kan du ha sån vinstutveckling när du inte har någon omsättningsutveckling?
Effektivisering, mindre skuld, vad vet jag?
Ja, precis. Och jag skulle säga att det är två saker primärt. Det ena är ju att man har betalat av skulderna, och liksom ränteutgifterna var en väldigt stor del om man går tillbaka historiskt. Och nu är ränteutgifterna ingenting för att man haft så låg ränta, men också för att man har betalat av skulderna i så rask takt. Och nu är det nästan så att räntehöjningarna är positiva för att man har så mycket kassa att man får ju högre ränteintäkter. Och det gäller inte bara banksektorn. Så att man är i en otroligt stark ställning i liksom företagssektorn.
Någonting för Intrum att inspireras av kanske. Eller Securitas för den delen. Många bolag som jobbar sig bort från skuldbörda till en starkare ställning. Jag
tänkte ska... det är precis, och det är ju, nu är det ju klokt att göra det med tanke på ränteläget.
Ja, och sen, så, sen har du en annan grej också, är att, och det började väl med Koizumi tror jag för ganska länge sedan, att man började ju ändra den här...
Vem eller var det Koizumi, ursäkta?
Det var ju en av de två premiärministrar som man bör kunna namnet på om man tar de sista 20 åren.
Jag tror det var en sumobrottare.
Nej, men det är, de byter ju ganska ofta där, så att det är ju egentligen Abe och Koizumi som har suttit längre och som har genomfört liksom lite mer grejer. Men man har ju liksom successivt ändrat den här anställningskulturen, att man blir anställd på ett bolag, jobbar där hela livet och får liksom till att gå till mer flexibla kontrakt för de yngre. Och det här har hållit ner kostnaderna för bolagen. Och jag vet inte om vi har med det diagrammet.
Vi är inte med löneutvecklingen i Japan, men den har börjat tillta. Det är en del av...
Ja, men för det som är grejen är att nu har ju alla snackat om, och så var den sista pusselbiten för Bank of Japan, det var ju att de här fackliga förhandlingarna skulle leda till att den avtalade lönen ökade. Och den slog ju alla förväntningar när det kom ut i helgen på över 5%. Däremot har ju löneutvecklingen liksom för den totala, för hela ekonomin, varit svag. Den är uppe på 2% nu, kommer väl stiga liksom ytterligare. Men där har, du ser ju, den har varit negativ under en stor del av de här 30 åren. Och det här har ju gjort att bolagen är mer lönsamma.
Så vi tror på japanska bolag, de är lönsamma. Vi ska gå vidare. Jag funderar på någon krystad övergång till att när man får lön så kan det vara bra att hantera kontanterna. Men jag får inte riktigt till det. Vi ska prata om Loomis som du har skrivit om i alla fall.
Precis, jag skrev om dem nu. Det var ju som du nämnde Securitas. Det är ju en av deras gamla dotterbolag som knoppades av i december 2008 och sattes på börsen. Tittar du sen dess så har de haft en totalavkastning på 14,4% per år. Det är ju bra. Däremot de senaste 5 åren har det inte gått bra, så att säga. Man har räddat för att få lite positiv avkastning därför att de har haft en bra utdelning. Men annars har ju aktiekursen backat. Och vi har ju på den svenska marknaden och i norra Europa en skepsis mot det här med kontanter. Och vi ser ju på hur mycket vi använder kort och allt det där. Men sen, nu har man ju börjat prata lite om det här, att det behövs faktiskt kontanter, inte minst utav säkerhets- och beredskapsskäl om det skulle hända någon kris här. Och plus att du har en demokratigrej också. Alla har inte möjligheter att betala digitalt och sådär. Så att det har planat av lite det där. Tittar man på Loomi så är en väldigt stor del av ägandet ligger på amerikanska investerare. Och sen har vi några svenska fonder, men det finns ingen klar huvudägare. Största ägaren just nu är faktiskt Loomis själva med 6% av bolaget. Och det beror på att de kontinuerligt jobbar med återköp också. Så det är ett bolag med starkt kassaflöde och som precis som sin gamla moderbolag jobbar med att öka lönsamheten genom att minska de här mer manuella tjänsterna, så att säga, att köra runt med pengar i transportbilar och uppräkning av kontanter till mer avancerade tekniska lösningar. Och där har de en grej som kallas för Save Point som man sätter ut hos butikerna där man stoppar in pengarna. Och från det att de hamnar i den här boxen så får handlarna räntan dagen efter. Men Loomis kan hämta hem dem när de vill, vilket gör att du ökar effektiviteten och sånt här. Och det går väldigt bra i USA där också marginalen är högre. Man ligger lite efter i Europa, så att där hoppar man och tror att det här kommer att öka. Så att man har sett successivt, så ser man nu att rörelsemarginalen kryper uppåt. Målet som man har haft ett tag och även har för i år är att man ska ligga på mellan 12-14%. Nu ser det ut som det kanske landar lite i underkant där. Men man har också en bra avkastning på sysselsatt kapital som har ökat stadigt här, kan man säga, förutom en dipp under pandemin. Och du har ingen hög nettoskuld, du har 1,7 gånger EBITDA som också möjliggör att man kan fortsätta göra förvärv. Och som du sa här så är det ju också en låg värdering. De handlas till ungefär 10 gånger årets förväntade vinst. Och historiskt så har det legat betydligt högre, runt 16. Så att tillsammans då med god direktavkastning, stabilitet och att kanske den här negativa synen på bolaget börjar klinga av. Man kom också med en stark avslutning på förra året. Så alltså tycker jag att det kan vara värt en chans.
Värt att kolla på Loomis alltså. Innan vi går till Studio 2 så kan jag väl nämna att Gotlandsbolaget också rapporterat idag. Där såg vi, Sofie hade den på skärmen, vi ska återbesöka detta strax. Bolaget redovisade sjunkande intäkter, förlusten var däremot något lägre. Hjälp är på väg kan jag tillägga också. Jag bokade själv en sommarresa med familjen. Det kostade 6 000 spänn att åka fram och tillbaka till Gotland. Jag är i chock, men det verkar gå bra att ta betalt även där. Helt sjukt tycker jag. Sofie, vi byter ämne och går till Studio 2. Hur går börsen?
Ja, det är fortsatt surt på Stockholmsbörsen som backar 0,7%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi att det är väldigt små rörelser uppåt. H&M är upp över 0,5% och Ericsson är upp strax över nollan. I botten däremot så hittar vi SEB som... Där ska ju sägas att de har utdelning, så det förklarar att de ligger i botten just idag. De kan också nämnas att de har avslutat sitt aktieåterköpprogram och inleder ett nytt på 2 miljarder kronor. Skistar stiger väldigt lätt på sin rapport där de visade på ett rörelseresultat på lite drygt 1 miljard kronor. Och fortsätter vi till Gotlandsbolaget som också släppte rapport, så backar de 1% på den. Intrum stiger 2% lite drygt. Där så ansluter ju Moody's och Fitch och sänker sina kreditbetyg. Och på tal om kreditbetyg, SBB som åkte på en sänkning av Fitch igår, nu flaggar S&P för att det kan bli en sänkning även därifrån. Och SBB backar ju omkring 6%. SAS så kan vi ju nämna att de har fått grönt ljus för sin rekonstruktionsprocess. Går vi vidare till rekfronten så Yubico får köpstämpel av DNB när de inleder bevakning, och Yubico stiger 3%. Sidon stiger 4% när de får köpstämpel av Jefferies. Och så kan vi nämna att Gucci och Balenciaga-ägaren Kering vinstvarnar efter Parisbörsens stängning igår. Och det är framförallt efter att i Asien så har försäljningen svikit mer än väntat. Och jag har inget avslut från Paris ännu, men det ser ut att bli en rejäl nedgång för aktien. Och på tal om nedgångar, yenen försvagas ytterligare efter gårdagens räntebesked, och mot euron har den nått den lägsta nivån på 16 år. Jag kan också nämna att Tokyobörsen förresten är stängd idag för att fira in våren, något man blir lite sugen på idag när det snöar i Stockholm, och Stockholmsbörsen är bra sur och backar 0,8%.
Kul med yen på skärmen, Sofie. Vi pratade om Japan ganska mycket. Vi hann inte prata om yenen, förstås en viktig parameter om du ska investera i Japan. Och det här är alltid lite svårt att förstå, tycker jag, att särskilt för den japanska marknaden har valutan varit en viktig faktor. Lite kort och koncist, Per, ta oss igenom den här grafen.
Ja, här har vi ett diagram som har... Du har yenen i förhållande till dollarn då, i den orangea linjen, och sen så har du då ett... mer teoretiskt korrekt sätt att värdera yenen från Bank of Japan i den grönt, som är den reala effektiva växelkursen där man justerar för liksom relativa inflationsutvecklingen i olika länder.
Svagt är det i alla fall.
Ja, det är svagt oavsett hur man mäter, så kan man säga att den japanska yenen är ju lägre värderad än vad den någonsin har varit. Vi vet varför den är det, på grund av att Japan har stuckit ut och fört en helt annan penningpolitik än övriga världen. Så då är det bara frågan om när, jag skulle säga att det handlar inte om, det handlar om när kommer den att stiga. Den japanska yenen har ju en historik att när den väl stiger så stiger den snabbt. Det kan ju gå 30-50% på under ett år om man går tillbaka. Det har inte alltid inträffat med att de liksom för en aggressiv penningpolitik. Men jag tror att det här kommer ju så småningom. Och det man, om man knyter till, går tillbaka till aktiemarknaden så, som är utländsk investerare, får du en turbulent period och ekonomin viker i hela världen, så kommer övriga centralbanker att sänka räntan mer än vad den japanska centralbanken gör, som inte har så mycket utrymme att agera. Och yenen kommer med största sannolikhet att stärkas mycket i ett läge när aktiemarknaden faller. Och då har du liksom en krockkudde där för japanska aktier,
valuta
som du
hedge,
kanske inte har på svenska aktier.
Väldigt intressant. Jag vill gå vidare till ett annat ämne. I måndagens, vi kör ju veckans aktier på måndagar, vi följer också upp gamla tips på måndagar. Agneta skrev i måndag som Kinnevik, som vi har gillat eftersom den sett billig ut. Den har kommit ner mycket. En del andra investmentbolag är ju väl dyra, inte minst Investor som vi pratat om. Kinnevik har fortsatt ner. Nu börjar det ändå se ut som någon slags lottsedels... Det finns någon slags chansattraktivitet i alla fall.
Det, om man tittar på det här så har du... Man säljer Tele2 nu, då får man in 13 miljarder på det. Och det innebär, lägger du till det till den nettokassan de hade här vid bokslutet, så får du en kassa på runt 21 miljarder. Så säger man att man ska investera 3-5 miljarder per år i nya bolag eller stötta de bolag som man tror på i den befintliga portföljen. Och tar du bort de där 15 då, så har du pengar över som skulle, du skulle kunna dela ut. Och det skulle motsvara då 20 kronor per aktie. Och kvar får du då en portfölj med onoterade bolag som är värda 29 miljarder. Och du har ungefär 25 tillväxtbolag, det är några som är jättesmå och sådär. Men, och de fem största står för halva värdet. Och det man ser där nu är ju att du har fått en rejäl förtroenderabatt, kan man säga. Så tittar du, tar bort det här nu som vi sa med kassa och extra utdelning, då får du en rabatt på den här portföljen på runt 65% på den här med tillväxtbolag. Och liksom, sen tror jag i och för sig att ska den minska så måste ju då ledningen faktiskt visa att den här strategin håller. Det känner att man är väl kanske lite tveksam till det där. Och att du måste också få intresse för onoterade bolag. De har ju också straffat för att det har varit totalt stendött med småbolag och även intresse för den här typen av tillväxt onoterat.
Intressant läge i Kinnevik för den riskvillige alltså. Avslutningsvis ska vi nämna Fed. Fed-besked senare ikväll. Förstås väldigt spännande. Ingen sänkning väntas väl än. Vi har skjutit upp förväntningarna på sänkningar ganska länge. Vi har en historisk tabell för genomsnittsavkastning på icke-sänknings- eller höjningsdagar. Jag tolkar det rätt upp i det.
Ja, du har tolkat det rätt. Och man kan ju dela upp det här på, för att det finns ju historik att alla tillgångar utom dollarn går bättre på Fed-dagar, alltså dagar som FOMC ändrar räntan. Och det här diagrammet, den visar ju utvecklingen inte på alla FOMC-dagar utan bara på de dagarna när man lämnar räntan oförändrad. Och det är just den miljön som aktiemarknaden gillar som mest. Så att man kan förvänta sig en antagligen helt okej börs idag. I USA.
Vågar du hoppas på samma sak?
Ja, nästan. Man hoppas lite att man kanske... Vi har det rätt bra som vi har det nu. Sen kan ju inte börsen liksom åka vänta hur länge som helst. Men just nu så tycker jag det är ganska bra läge.
Då, vi har ju gått från att prisa in drygt 7 räntesänkningar under 2024 till att prisa in ungefär 3. Va? Någonting i den stilen. Och det jag tänker är att det där är ju snittet. För att antingen så får du ju nästan ingen räntesänkning om allt tuffar på som det har gjort. Eller så har du ju andra extremen, att ekonomin rullar över. Mm. Och då sänker Fed i snitt med över 500 punkter. Alltså då blir det ju väldigt... och det kanske inte skulle sänka 500 den här gången. Kanske skulle sänka 300 eller 400. Men det är ändå... så att den där... De där tre sänkningarna, det är ingen egentligen som tror på. Det är någon sorts medelvärde på vad olika aktörer eller olika positionering i marknaden säger. Och om man tittar nu, nu förväntas den första sänkningen i juni. Vi har fått lite starkare statistik. Inflationen har liksom, den har plattats ut, kan vi säga. Och då ska man ju komma ihåg att det är val i höst. Och jag tror att Fed kommer ju inte vilja att ses liksom som politisk. Så att kommer man till hösten och liksom ingenting har så här förändrats märkbart, då är jag tveksam till att man kommer sänka. Och då är frågan, kommer man hinna de här ens 3 räntesänkningarna om inte ekonomin bromsar in kraftigt?
Väldigt intressant tycker jag med valdimensionen politiskt känsligt. Jag ska lägga in en till abrovink på Fed-beskedet. Jag hade faktiskt besök i morse av Chris Watling som driver analysfirman Longview i London. Han snackade bland annat att likviditeten också är en viktig faktor. Alltså QT eller QE, easing och tightening. Så här lät den diskussionen.
Interest rate changes matter because if you cut rates that creates liquidity. Of course, but QT is really important because it's direct liquidity coming out of the market. You know, the Fed's been withdrawing it on using QT, and on the other hand, it's been putting back in with RRP, or the money market funds have, but effectively it's been coming back in. So as RRP runs out, if you're left with QT, that's not good news for equities.
Flera parametrar att hålla koll på alltså när Jerome Powell pratar. Vill någon reagera på åtstramningsdimensionen i penningmängd? Det här är lite komplex materia.
Ja, det här är lite komplex, men jag vet om du hör det han säger, så är det här att det som har varit lite unikt för de här liksom sista perioden är ju att man har ju fortsatt med kvantitativa åtstramningar, men samtidigt så har man ju via penningmarknaden dragit upp penningmängden, så att du har haft en period nu där Feds balansräkning inte minskar. Och sen så kan man bråka om hur viktigt det där är. Men det här har i alla fall sammanfallit med en väldigt stark period för risktillgångar. Och det är det som är hans poäng.
Ja. Hela det samtalet mellan oss som också gled in på guld och hur man letar efter toppar i marknaden. Han pratade bland annat om att P/E-tal är en dålig toppindikator. Börsen kan gå hur som helst efter att värderingarna blivit höga. Hela det samtalet finns som sagt på di.tv. Väldigt intressanta resonemang om Fed här i studion. Vi ska avsluta med en sista graf. Vi har fått ansa hårt i det material vi hade tänkt oss eftersom vi dragit över tiden lite. Men jag reagerade på den här grafen, Peter. Det verkar som att amerikanska hushåll och amerikanska företag har en ganska olika bild av hur ekonomin mår. Är jag rätt ute i tolkning av bilden då?
Nej, så tycker jag inte alls att du ska tolka den. Utan jag tycker du ska tolka den som att när sysselsättningen rapporteras så har man två enkäter. Ett där man frågar hushåll, och det är ungefär 60 000 hushåll. Om de har jobbat eller inte. Och sen så har du den större företagsenkäten som är flera gånger större. Där, och om man kollar då månad till månad så kan det vara jättestor skillnad mellan de här två. Men kollar man på liksom en årstakt eller till och med en 6-månaderstakt, då brukar de stämma överens väldigt väl. Och National Bureau of Economic Research som daterar konjunkturen i USA, de kollar ju på ett snitt på båda, ska man komma ihåg. Så båda är viktiga. Och det vi har sett nu är ju en stor diskrepans mellan hushållsenkäten och företagsenkäten, där du har i princip nästan noll jobbtillväxt enligt hushållsenkäten och fortfarande runt 2% i företagsenkäten. Då är ju jag skulle inte säga att det här har hänt historiskt. Det kan vara så. Men då generellt sett skulle jag säga större, för de har massa årliga revideringar och sånt där i företagsenkäten, och tar du liksom när siffran rapporteras, då är det till stor del en hittepåsiffra. Det är ju för att det är ju nästan inga företag som har hunnit rapportera och sånt där, och så har de modeller som ska säga ungefär vad de tror att jobbskapandet är beroende på hur många företag som har startats och som har gått i konkurs, och sen så har du ju väldigt stora revideringar. Men båda de här kommer ju att revideras, och det är mycket möjligt att vi står här om ett år eller två och den där diskrepansen inte finns. Men jag skickade ju den lite senare, lite som ytterligare en diskussion till när man tittar på liksom, vad säger statistiken om den amerikanska ekonomin nu och om inflationen. Jag skulle säga att vi är ju fortfarande i något sorts vänteläge. För allting som rapporteras, all makrostatistik, måste man ändå ha i åtanke att du måste kategorisera den. Säger den vad som hände igår, säger den vad som hände just nu, eller säger den vad som är på väg att hända? Och då får du, och gör du det, då får du en bild där de mer ledande indikatorerna säger att sannolikheten för en lågkonjunktur är fortfarande där, de är fortfarande hög. Ungefär så hög som den kan bli utan att veta. Medan liksom de här samtida siffrorna så som jobbskapandet, industriproduktionen, detaljhandelsförsäljning och sådär. Det ser fortfarande okej ut. Man vet inte. Men det är just också där som statistiken sen revideras väldigt mycket. Därför är vi fortfarande i väntläge.
Svårt vänteläge, svårt att blicka om konjunkturen. Agneta, du får den avslutande reflektionen. Vart ska vi?
Jo, men det är ju liksom ändå det här, vi har ju en inbromsning, men än så länge så är ju allting lugnt och stilla, så jag tycker det ser ju ganska bra ut. Det man inte vill ha att det händer något, det blir de här kraftiga försämringarna som du var inne och stora räntesänkningar och problem liksom.
Vi ska tyvärr avsluta sändningen med en försämring i form av UBS som sänkt sin rekommendation för Skanska till sälj. Aktien backar 3%. Vi har i alla fall haft ett väldigt trevligt samtal här i studion. Skistar var med oss i början, sedan Agneta Jönsson på DI och Peder Duré på Aktieansvar Garantum. Jag heter Gabriel Mellqvist. Häng med oss klockan 14 i vanlig ordning och förstås samma tid, samma kanal imorgon här i Börsmorgon igen. Ha det gott och lycka till idag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.